En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Varför har vi slutat att bry oss om arbetslösheten? En gång var det den viktigaste frågan för hela samhällsdebatten. Idag ska vi prata om hur vi återgår till full sysselsättning. Och vi gör det med en expert på ämnet, Stefan Karlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund. Och en god vän till mig sedan många år tillbaka. I dagens avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Välkomna till Starta pressarna. Det här är första avsnittet vi spelar in efter nyår. Så att det är nytt år. Alla är nyförlösta och födda och fräscha och pigga och januaribleka. Idag ska vi prata om ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat i den här studion. Men som är lite för tyst om i samhällsdebatten tycker vi. Nämligen frågan om hur vi når full sysselsättning. Och vi på Katalys och Starta pressarna tycker att den frågan är nyckeln till ett fungerande samhälle som är jämlikt. Och att väldigt, väldigt många av dagens samhällsproblem som diskuteras liksom här och var i samhället beror på att vi inte längre har en politik där alla människor som kan och vill arbeta får ett arbete, ett välbetalt arbete med schyssta villkor. Och för att diskutera det här och lära oss mer om det så har vi Stefan Karlén med oss, chefsekonom på Handelsanställdas förbund. Välkommen.
Tack. Det är hedrande.
Ja, det är kul att ha dig här. Vi har länge gått till din sida. I studion har vi också Elisabeth Lindberg, ny kollega här på Katalys. Hur känns det första riktiga arbetsveckan och den dag det här känns, men i slutet på den här veckan så är du till slut klar med din avhandling. Hur känns allting?
Det känns väldigt bra. Det ska bli väldigt skönt att vara klar.
Ja, precis. Du har haft lite välbehövligt lov efter glapp kan man säga mellan avhandlingen blev klar och att du börjar här. Har du läst någonting intressant? Har du tänkt någon tanke som liksom är ny och spännande?
Jag säger ja. Till lika bra att säga ja, även om jag inte har gjort det. Jo, men jag har börjat på en ny bok av en historiker som heter Melinda Cooper. Och boken heter Counter Revolution och den handlar helt enkelt om att nyliberalism och åtstramningspolitik inte alltid går hand i hand utan snarare är det åtstramningar för fattiga människor och expansiv politik för rika människor.
Det låter väldigt intressant. Jag tror vi har anledning att återkomma till den boken i den här podden. Med mig också Max Järnek, samhällsekonomisk utredare här. Hur känns det att vara tillbaks?
Det känns bra att vara tillbaks faktiskt. Man kan slappna av lite istället för att vara hemma med ungarna.
Äntligen, de känner likadant. Äntligen får de leka med kompisar istället för att störa pappa när de försöker läsa en bok. Eller mamma. Du har också läst saker, vet jag. För du har liksom smsat ibland. Upplyft liksom.
Ja, när jag läste en intressant bok om Thatcher. Och en bok som heter Inside Thatcher's Monetarism Experiment av...
Och det är alltså inte en deckare utan det här är en
inte
bok om ekonomi.
Men den är spännande ändå. Den är skriven av någon som heter Tim Lancaster som var tjänsteman åt Margaret Thatcher när hon kom till makten 1979 och var helt frälst av den här nya teorin om hur man skulle bekämpa inflation genom att minska penningmängden. Centralbanken skulle strama åt penningmängden och då skulle inflationen minska. Och han var själv ganska skeptisk till den här teorin för han var själv keynesian, den här Tim Lancaster. Han hade läst på Cambridge innan men han var ändå opolitisk tjänsteman, så han tänkte jag får väl försöka få detta att funka så bra som det går. Och sen så visade det sig att det gick liksom helt åt helvete, att man liksom räntorna bara steg och växelkursen bara steg och industrier slogs ut och arbetslösheten steg och steg. Men Thatcher var liksom religiöst övertygad om det här för att Milton Friedman, då hennes guru, hade sagt att det här skulle funka. Men det funkade inte för att de hade kausaliteten fel. Det är snarare så att inflation skapar högre penningmängd istället för tvärtom. Så att han beskriver ganska så självkritiskt och initierat om hur det gick till då när man försökte detta experimentet i början av 80-talet och sen så övergav man det så småningom. Men det var en väldigt stort pris för Storbritannien och väldigt, skadorna består än idag att deras industri fortfarande bär skador efter detta. Så att det var intressant och vi kanske kom in lite på det med det här med idén att man ska använda penningpolitiken enbart för att att styra konjunkturen som kom då i slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och sen så har jag också läst Stefan Karlens bok Sysselsättningskoden, Vägen till full sysselsättning bortom corona, som kom ut 2021 väl, tror jag.
Och då hade vi faktiskt ett seminarium om den med bland annat Göran Persson och var det Susanne Gidjonsson också? Det var LOs ordförande och Göran Persson som diskuterade den med dig och Christer Persson. Och det är den här boken som liksom är utgångspunkten här idag. Och du, jag vill liksom bara introducera dig. Alltså, vi har ju, du, jag och Christer Persson har ju skrivit 3 böcker ihop om Reinfeldt-politiken kan man säga. Hans systemskifte. Och sen fortsatte ni att skriva böcker ihop. Och för den här frågan som liksom hela tiden, man kan säga så här, om vi har ägnat väldigt mycket om diskussion här åt det finanspolitiska ramverket, så för mig föddes ju den frågan egentligen när du och Christer Persson skrev, och det var även liksom Tony Johansson och Talby som hade liksom gjort en uträkning om att man kunde sänka arbetslösheten med höjd så att säga, satsningar, expansiv politik. Och det där födde en bok, en liten pamflett, Åter till full sysselsättning tror den hette, som Tiden gav ut när jag var chefredaktör där. Och den fick Kolle, alltså Karl-Petter Thorwaldsson. Och det blev hans då stora linje då och ett stort utredningsprojekt. Och med det projektet så liksom lärde sig jag och några, alltså, många i den yngre arbetarrörelsen liksom betydelsen av det här, liksom, idén om att arbetslösheten är, det är den man ska bekämpa. Och en del av det med aktiv finanspolitik. Och där var du helt... Så att vi står här och har kört den här podden och Katalys arbete och Arenagruppens arbete, och att när jag stod på Folk och Försvar här för ett par dagar sedan, då stod liksom alla ungdomsförbunden som jag hörde, det var inte exakt allihopa, men från SSU till MUF, till Kristdemokraterna, till Vänsterpartiet, till Grön Ungdom, så pratade alla om att vi måste ändra det finanspolitiska ramverket och vi måste ha en expansiv stat som bygger sysselsättning och välfärd. Lite olika visioner kanske inom det. Men så var det inte för 30 år sedan. Och där har du varit helt central, fast lite dold. En doldis.
Ja, det är helt,
men i den frågan.
Helt dold tycker jag väl inte. Jag tycker jag ska...
jag menar för svenska folket. Ja. Om, så, vem, men du har varit helt central i att den frågan har kommit upp.
Ja, nej, men det här har ju varit en fråga ända sedan 90-talskrisen. Och jag har skrivit om det också sedan dess. Och varit ganska förvånad över att man inte överhuvudtaget har brytt sig särskilt mycket om de här sakerna. Och jag känner redan i slutet av 90-talet träffade Rudolf Meidner, han skrev ju också en egen bok om just de här sakerna. Var tog arbetslöshetsfrågan vägen? Och idag med, som du säger, med 8,5% arbetslöshet och det är helt tyst. Alltså det är väldigt, helt tyst är det inte, men väldigt tyst ändå tycker jag.
Alltså jag tycker också att det är så häpnadsväckande. Det var ju en sak, vi har 8,5% arbetslöshet, men sen är samhället i övrigt helt perfekt. Men det är ju inte så, utan vi har ju dels den här sociala frågan, att vi har skjutningar och kriminalitet och social, man pratar väldigt mycket om integrationsproblemen och man pratar om social utslagning, och så pratar man i andra änden om att vi har bristande förmåga att klara av att finansiera välfärden och bemanna välfärden, för att bara ta några exempel. Och alla de frågorna handlar egentligen om de här 8,5% av befolkningen som står utanför arbetsmarknaden. Hur de blir en del av det. Och då kommer de bemanna välfärden och industrin. Höja tillväxten, skatteintäkterna. Förmodligen är det inte negativt för deras barn. När de växer upp, om föräldrarna har jobb. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är ju en helt häpnadsväckande. Det är som att man pratar om alla symptom. Men inte om sjukdomen.
Nej, men så är det. Och det var ju också en del i när vi skrev den här boken, att gick igenom forskningen om de sociala problem som hög arbetslöshet, bestående hög arbetslöshet under lång tid också skapar. Och det är ju också en sån här gåta för mig att man inte tänker på det när man vet att det leder till en väldigt stor social utslagning. Det skapar också mycket parallellsamhällen, det skapar mycket av den här kriminaliteten. Man är ganska ensam om det. Förutom allt annat elände som arbetslösheten skapar för löntagare och för statsfinanser, och till och med leder till att vi får högerpopulistiska och nationalistiska strömningar. Så att den här 8,5% är viktigare än de där 8,5% om man säger så.
Det här är ämnet för dagen, vi kommer prata om detta väldigt mycket. Jag bara för den som har sett dig på ett seminarium eller läst en artikel eller dina böcker som väldigt många har läst, och du har också föreläst tusentals gånger gissar jag genom 30 års tid i fackföreningsrörelsen inte minst, om ekonomisk politik och hur saker och ting hänger ihop. Så det är liksom, det är inte så att du är en doldis på det sättet, men jag tror att för en stor liksom, mannen på gatan så kanske inte man vet allt du har gjort. Det är egentligen det som är min poäng. Du är ju en arbetargrabb som har gjort en egentligen ganska, ja, en omfattande karriär. Hur blev du liksom ekonomhistoriker och doktorerade på frågan om den svenska salt liksom kriget och så vidare? Hur liksom, hur hamnade du där? Hur blev du chefsekonom?
Ja, varför hamnar man där man hamnar? Jag tror att det är mycket slump i livet. Så här, va? Att,
sliding doors.
Ja, det skulle man kunna säga. Så här, att det var en liten stinkadus egentligen att jag började läsa. Efter att jag jobbat både på posten och på lager och sånt där, så var jag hemma hos en kompis och så hade han, ja men titta här är en ansökan till det var Uppsala universitet då. Och jag ansökte det, men jag hade så dåliga betyg så jag kom egentligen inte in. Men
de, egentligen inte in.
Nej. Men då ringde de ju på morgonen och sa så här, ja, men nu finns det en reservplats här så att du får ta det. Och då hade jag en bra chef på lagret som sa, ja men det är klart du ska studera lite grann, tyckte han. Så att jag fick ju börja och på den vägen blev det. Och sen tyckte jag att det var ganska intressant och började, ja, jag kom in på forskarutbildningen till slut och då blev man intresserad av hur marknader fungerar och sådana här saker och, ja, och politik och. Ja, jag skulle kunna prata länge om det.
Jag vet, vi tar lite med memoarpodden sen. Men jag tänkte så här, när började du på Handels egentligen? För att när jag stötte på dig första gångerna, då var jag liksom väldigt ung. Och vi hade alltså en väldigt välanvänd prenumeration. Vi var en av de få, alltså kanske handfulla prenumeranterna av tidskriften TLM. Som du, Göran Greider, Bosse Greider, Ann-Charlotte Alstadt, Mats Wingborg, Thomas Lappalainen. Alltså man kan säga att lite grann det som Katalys är idag eller försöker vara och vill bli. Alltså en nod för liksom progressivt tänkande i en ond värld. Det var ni, då var det en tidskrift som kom ut några gånger per år som du var med och drev.
Ja.
Där stötte jag på dig första gångerna.
Ja. Och, nej, men så var det när jag jobbade på universitetet som lärare och forskare, så var vi en grupp som också gjorde den här kulturtidskriften. Och det var, det blev ju också i sig ett eget universitet med lärande om hur samhället fungerar. Och det var det som var lite poängen med den här delen.
Och ni har ju liksom sen liksom fyllt på något sätt en sån här, men ni förde debatter om när man skriver böcker om privatiseringar, så ser man att de enda som sa emot var TLM. Och då kanske var Altman, nej men Antman och vad heter det, Greider. Och sen om man pratar sysselsättningen, då var det som du och Wingborg och några till. Och Lappalainen tog vissa kulturfrågor och sådär. Och ni försvarade liksom grunden för välfärdsstaten och full sysselsättning och så. Och det där var det som vi läste oss när hela socialdemokratin var liksom nyliberal och tredje vägen och Tony Blair. Då satt vi i en liten SSU-källare i Sätra och läste TLM och så nu måste jag få numret. Vi hade liksom, vi läste Ordfront som ja. Du också varit aktiv i under många år. Vi läste Ordfront liksom där Sven Lindqvist och Dan Josefsson och Åsa Lind och så här, skrev liksom stora epos om, liksom, om politiska frågor på ett bra sätt. Och så hade vi TLM. Och du brukar säga att TLM hade 112 prenumeranter varav 100 hette Göran Greider. Så att det var gränsen för stöd.
Riktigt så illa var det inte. Däremot så minns jag att vi tyckte det var väldigt jobbigt att sitta och slicka kuvert och skicka ut alla tidskrifter.
Det var roligt att göra tidskriften och jättejobbigt att sprida den. Ja, nej men så. Och sen, men du börjar sen på Handelsanställdas förbund. Det är då liksom den nya, liksom, berätta om det. Hur länge har du varit där?
Ja, nu är det faktiskt väldigt länge. Jag började 1 maj 1997. Så att det det är ju snart 2027, så det är snart 30 år.
Och det är väl samma dag som Labour vinner sin jordskredsseger och Tony Blair blir premiärminister.
Ja, nej men det har också varit väldigt lärorikt att jobba i ett fackförbund och jobba med ekonomer inom fackföreningsvärlden. Så att det har varit ett väldigt roligt liv hittills i alla fall.
Du var också, bara för att liksom ge din CV här så att säga, du har ju varit, eftersom Handelsanställdas förbund var en kärna i motståndet mot EU först 94 och sen EMU 2003. En förlust och sen en vinst. Och där var ju du aktiv hela vägen. Ja, kanske inte då 94, men du var aktiv i den debatten ändå, va? Mm.
Ja, alltså, det var ju framförallt EMU-frågan som var den stora delen. Jag var ju också tillsammans, skrev ju två böcker om EMU under den tiden. Och de handlade väldigt mycket om det vi tyckte var så konstigt, att det är så självklart att om du inte har några egna pengar så har du ingen självständighet. Liksom. Och det är det som är lite fortfarande den stora styrkan med att ha en egen krona och stå utanför.
Och det är alla nickar instämmande i studion om ja, ni inte ser det här. Till och med tekniken. Jag tycker vi så här, bara liksom rama in att under 30 års tid har du varit central i liksom att försöka hitta liksom en vänsterlinje i den ekonomiska politiken. Men då går vi in i kärnan då, arbetslösheten. Den är 8,5%, den högsta på 10 år. Och det är extremt högt. Det talas lite om den nu. Socialdemokraterna har precis i veckan i samband med riksdagsdebatten, partiledardebatten i riksdagen, kritiserat regeringen för dålig tillväxt och hög arbetslöshet bland annat. Och att man borde satsa lite mer på arbetsmarknadspolitik. Och det här är som du har sagt redan inget nytt problem. Hur har det egentligen sett ut med arbetslösheten? Och ska vi börja en annan ända? Vad är full sysselsättning egentligen? De som aldrig har varit med om det.
Mm.
De som har levt i 30 år och aldrig varit med om full sysselsättning. Vad är det för någonting?
Ja, alltså som vi definierar full sysselsättning så är det egentligen 4 villkor som ska vara uppfyllda för att man ska säga sig vara nöjd med full sysselsättning. Och det ena är ju självklart det vi ska prata om, arbetslösheten. Att arbetslösheten ska vara låg, och rent definitionsmässigt så som statistik ser ut så där, så har vi sagt att den kan pendla mellan 2-4%, för då ligger det i olika konjunkturer så är det personer som står närmare arbetsmarknaden som mellan jobb helt enkelt har en A-kassa och sen får ett nytt jobb. Alltså då ligger den där ungefär. Jag menar, det är ju ett av de första målsättningarna att ha. Men det räcker inte bara med låg arbetslöshet, utan vi måste också ha en hög sysselsättning. Och den här sysselsättningen behöver, när vi tittar som det låg, när vi låg nästintill full sysselsättning på 80-talet, så hade man mellan 16-64 års ålder upp mot 85-86% sysselsatta. Och där är vi långt ifrån idag, ska man säga. Även om vi har en ganska hög sysselsättning i Sverige jämfört med andra länder, så är vi långt ifrån där vi egentligen borde vara.
Mm. Så sysselsättning är de som aktivt söker arbete, som är i arbetsstyrkan?
Ja,
helt enkelt.
De som har ett jobb helt enkelt, som är sysselsatta. Det är det. Och sen så kan man säga så här att de som inte är det, de studerar, de har andra delar till exempel. Sådana här. Och det är inte konstigt egentligen, vi behöver ha det också i samhället kan man säga. Men det som vi tycker också inte heller räcker med hög sysselsättning, det måste ju också vara jämn och jämn mellan olika grupper. Man kan ju tänka sig ett land, och det har ju funnits och finns, där det är förbjudet för kvinnor att arbeta till exempel. Då kan det ju vara jättelåg arbetslöshet bland männen, och de kan vara i stort sett full sysselsatta. Men om hälften av befolkningen inte är sysselsatt kan vi inte kalla det full sysselsättning. Och till sist så kan man ju naturligtvis också, måste man ju prata om vilken typ av sysselsättning det är. Utan det ska ju vara jobb som man kan försörja sig på. Det ska vara bra jobb, det ska vara inte som i Tyskland där man har minijobb som... där man faktiskt inte kan försörja sig, och så kallas det ändå att man är sysselsatt. Och det här har ju spridit sig då till andra branscher och försämrat jobbens kvalitet. Och det där är en av de sakerna som man ur ett fackligt perspektiv ser, att den höga arbetslösheten leder till mycket sämre jobb helt enkelt för de som faktiskt har jobb också.
I din och Christer Perssons bok Sysselsättningskoden som kom 2021 så skriver ni då att i Sverige har arbetslösheten sedan 90-talet legat på en oacceptabelt hög nivå. Endast vid toppen av några högkonjunkturer har den varit nere vid 6%. Och den har allt mer blivit ojämlik och drabbar de mest utsatta i samhället. Om vi stannar där, alltså vi har alltså under i princip hela den period, och kanske lite mer än så, som du har jobbat i fackföreningsrörelsen. Ja, och sen du började på universitetet kan man säga, så har det egentligen rått massarbetslöshet. Kan du beskriva det? Kan du berätta någonting om det?
Alltså den första impulsen kom ju med 90-talskrisen och berodde på en misslyckad ekonomisk politik som nästan alla arbetslöshetschocker gör egentligen. Och det ledde ju till att vi fick upp arbetslösheten ganska snabbt ifrån knappt 2% upp över 10 upp mot 12% under saneringsåren och så här. Sen hade vi en högkonjunktur och då gick det ner mot nuvarande måttet 6%. Och sen så fick vi lågkonjunktur, gick den upp mot 8, så hade vi högkonjunkturen 2007 innan finanskrisen, då gick den ner mot 6. Och sen har vi haft svårt att få ner den mot 6. Pandemin gick den faktiskt väldigt mycket högre, och nu ligger den på 8,5. Och den,
det är stigande va?
Det är liksom, det är ett stort bekymmer, och speciellt, och det kanske vi kan komma in på lite mer, att det av de här knappt 400 000 arbetslösa som vi har nu, så är det ju 70, alltså nästan 300 000 som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Och det är det som är det riktigt stora problemet. Och det skapar så stora problem i hela övriga samhället.
Alltså din bild, hur kan det komma sig att Sverige har liksom accepterat det här? Att politiska livet har accepterat det, att socialdemokratin har accepterat det. Vi har haft regeringar som har vunnit val på att prata om en arbetslinje. Men egentligen, den stora historien är att berättelsen om Sverige de sista 35 åren är en arbetslöshetslinje.
Mm, så är det. Och det är en gåta för mig, oavsett vilket parti det är som har styrt, varför det har varit på det här sättet. Och jag kan ju bara säga att vi kommer väl till det, att det beror väldigt mycket på misslyckande i politiken. Men om man kan ta till exempel den nyliberala politiken, som då var inriktad på att ja, men de här ska komma i arbete genom att man ska, som kallas, öka drivkrafterna till arbete och motverka stelheter på arbetsmarknaden, sådana här ledord som man använder. Så var ju tanken, genom att sänka A-kassa och sänka skatter och jobbskatteavdrag och så vidare, att det skulle leda till att fler personer som stod långt från arbetsmarknaden skulle komma in på arbetsmarknaden. Men det har ju blivit precis tvärtom. Personerna som står långt från arbetsmarknaden har ökat jättemycket och har svårt att komma in. Så att, jag menar, hela de här nyliberala flosklerna, de har inte stämt helt enkelt.
Men då kan man ju tänka sig då att synen på arbetslöshet har ändrats ganska mycket sen, ja, men sen vi hade full sysselsättning enligt din definition då. Alltså
nästintill,
ja, precis. Men om man tänker då historiskt, dels liksom, när har vi egentligen haft full sysselsättning? Alltså vilka tidsperioder, bara för att göra det liksom väldigt konkret för lyssnarna. Och sen en följdfråga på det. För att under 90-talet då, så hade ju Göran Persson ett mål om att de skulle ha ner arbetslösheten till 4%. Och som jag förstår det så lyckades det i princip. Men då fanns det också en kritik att man liksom pensionerade bort människor då från arbetsmarknaden, eller liksom gömde undan i olika åtgärder och program och sådär. Alltså, vad tänker du om det liksom? För att man kan ju också se det som att arbetsmarknadspolitiken har ju funnits i många perioder, och det har ju inte handlat om att gömma undan, utan snarare om att liksom slussa människor till arbete.
Ja, om vi tar det sista, det där med ner mot 4%, så stämmer ju det med den tidens definition som fanns i arbetskraftsundersökningarna. Så här, nu har man ju ändrat definitionen och räknar ju även personer som heltidsstuderar men som hellre vill arbeta som arbetslösa. Så det är därför vi använder ju den nya definitionen på 6% då, helt enkelt.
Och då blir arbetslösheten högre?
Ja, den blir högre då, så här, rent definitionsmässigt. Och sen kanske, det kan man ju alltid ha diskussioner om. Så här, det är kanske en egen podd, vad som ska räknas i statistiken och sådär. Men poängen tycker jag ändå är så här att... Det man gjorde där i slutet av 90-talet, man gjorde ambitiösa försök till att få ner arbetslösheten med hjälp av arbetsmarknadspolitik. Man hade även en av de riktigt få lyckade reformerna var ju kunskapslyftet till exempel, som ledde till att personer som inte hade gymnasieutbildning fick det och kunde komma i jobb. Så det är liksom, det är inte så att allting har varit mörker hela tiden. Det har ändå funnits bra ambitioner ibland. Men poängen som är, det var inte tillräckligt. Vi fick inte ner arbetslösheten under de här 6%. Vi ska ju egentligen i en högkonjunktur vara nere på 2%. Så att det är fortfarande väldigt, väldigt långt ifrån när det gäller arbetslösheten.
Får man bara skjuta in där innan Max kommer in? Det är liksom bara historieskrivningen, är att när Socialdemokraterna vinner valet 94 för att ta Sverige ur krisen, så blir det det här stora stålbadet. Göran Persson blir som finansminister och sen statsminister, som genomför stålbad. Men när det sen är LO-kongress, som det är 97 eller något sådär, så blir det 96, så blir det en oerhörd kritik, och LO demonstrerar mot regeringen. Och svaret på det blir ju bland annat då målet om halverad öppen arbetslöshet och lite andra saker. Och det krävdes så att fackföreningsrörelsen tog till gatorna mot en S-regering som hade nästan egen majoritet i riksdagen. Det tycker jag man får inte glömma bort, eller hur?
Ja, nej. Och det var en del i det hela. En annan var ju faktiskt att man också hade sänkt A-kassan. Man hade också försämrat anställningstryggheten med LAS och sådana här. Så det fanns en del andra frågor som nu pratar vi om ett rosarnas krig som var för en tid sedan.
Nej, men det, facket krävde liksom något, och det man fick var löftet om högre sysselsättning.
Mm. Och en del i detta var också att få ordning på lönebildningen, kan man väl säga, som också blev ytterligare en del av en politik för att stötta det, helt enkelt. Och som har både fördelar och brister, kan man väl säga.
Jag tänker också att jag såg bara någon siffra fladdra förbi för någon dag sedan, men just skillnaden då mellan efterkrigstidens fulla sysselsättning och det man försökte göra på 90-talet är väl också att det är så otroligt många fler osäkra anställningar som har kommit sedan 90-talet. Alltså att den stora jobbtillväxten är egentligen viss tid och deltid och sådär, medan tidigare var det liksom heltid och mer...
Ja. Och jag ser ju det som en konsekvens av massarbetslösheten. Jag brukar säga, apropå det här med problemen med arbetslöshet, så är det så att när jag jobbade på lager på slutet av 80-talet och skulle gå tillbaka och börja fortsätta plugga, så då ville verkligen arbetsgivarna ha kvar mig. De erbjöd högre lön, de erbjöd mycket annat. Det var helt omöjligt att tänka sig tanken då, när det var liksom brist på arbetskraft som det var då under den fulla sysselsättningen, att man skulle säga, nej, men du kommer få ett osäkert deltidsjobb, vi ringer dig, det fanns inte mobiltelefoner på den tiden, vi ringer dig när vi behöver dig. Liksom. Det hade man ju bara sagt, aldrig i livet, det fanns inte den typen av jobb. Sen är det som du säger, det har ju exploderat, trots att befolkningen har ökat väldigt mycket, nästan 2 miljoner, arbetskraften har ökat med 1,7 miljoner. Det har varit så att 3% av den här ökningen har varit i fasta jobb. 70% har varit i otrygga jobb. Så det är en väldig skillnad. Och nu pratar jag hela arbetsmarknaden. Om jag tittar på branscher som handeln, så är det ännu större. Det är 150% ökning av de otrygga jobben. Och det är en av de viktigaste konsekvenserna av massarbetslöshet, och därför vi som fackföreningsrörelse måste engagera oss mera i det här.
Mm. Det är verkligen som du säger, att arbetslösheten är, den frågan är mycket, mycket större än just de här 8,5% som är arbetslösa. Det påverkar hela arbetsmarknaden. Om det finns gott om arbetskraft att anställa, så kan arbetsgivarna erbjuda mycket sämre villkor. Men om det är så att arbetsgivarna måste tävla med varandra om att få personal, så måste de erbjuda bättre villkor. Duger inte att liksom ha de här visstidstjänsterna, man kan komma in på några timmar då och då, utan då måste man verkligen ge bra villkor så att det hänger ihop. Om vi tar en liten historisk tillbakablick på det här med full sysselsättning, så kan man väl säga att vi uppnådde det här i Sverige efter andra världskriget, i och med mobiliseringen då, och sen så att man sen efter kriget förde en politik för att behålla sysselsättning, så kom man ner på någonstans runt, om det var runt 4 eller 3%, sådär, och sen så höll man det någorlunda fram till 1990, väl, kan man väl säga, med vissa toppar under 70-talskrisen.
November 1990 brukar det vara vändpunkten.
Okej,
okay,
ja. Och sen så kommer då 90-talet när det var en kris. Och sen, det här är någonting som jag verkligen inte förstår. Du sa själv att det var en gåta för dig, men hur kunde man, och hur kunde Socialdemokraterna överge full sysselsättning? Hur kunde de säga att den här frågan är inte viktig för oss längre? De sa ju inte så, utan retoriken fanns ju kvar att full sysselsättning var viktig, men så som man agerade, att man reagerade på en lågkonjunktur genom att drama åt istället för att expandera. Alltså när hela byggbranschen rasade ihop och när ekonomin var i kris och folk var arbetslösa, att man då inte reagerade genom att ha en mer expansiv finanspolitik, genom att spendera mer, genom att investera mer, och istället gjorde det precis tvärtom, att man stramade åt och sanerade budgeten, som man säger. Och som du skriver i din bok, så var det ett av de största åtstramningsprogrammen som då hade gjorts någonsin i en avancerad ekonomi, i en OECD-ekonomi. 8% av BNP var det som man gjorde 95-98. Och det var också en tid när inflationen var jättelåg, så att det var inte någon risk för överhettning av ekonomin. Tvärtom, man gjorde det i en depression. Hur kunde man göra det här?
Ja, det här kan man egentligen prata en egen podd. Det var ju Elisabeth som är lite mer expert på det här också. Men jag vill säga att det som ledde till den här enorma massarbetslöshetschocken till initialt, det var ju att man förde en ekonomisk politik som baserades på att vi aldrig skulle ändra växelkursen, trots att vi faktiskt hade haft en mycket högre tillväxt, högre inflation under 80-talet än våra viktigaste konkurrentländer. Och då när man satt där, kan vi prata om september 1992, då var det en borgerlig regering, ska man komma ihåg, som det var ju Bildt-regeringen. Då tänkte man så här, ja men vi måste försvara den här fasta växelkursen, så i slutet av september där så höjer man ju Riksbanken räntan till 500%, som gav marknadsräntor på 25% och en inflation på 2%, alltså realräntor som låg bra bit över 20%. Och det är klart att det slår ju ut en ekonomi fullständigt, kan man väl säga, som redan hade tappat 300 000 personer på grund av den här växelkurspolitiken. Och sen är det ju först när man, och det ännu mer intressantare är ju sen finanspolitiskt, för då kommer de med sitt stora sparpaket samtidigt för att blidka marknaderna, som det hette på den tiden. Och det var då de här två semesterdagarna rök, man införde karensavdraget, alla subventioner till bostadsbyggande som ännu inte har hämtat sig försvann. Det var en sån extrem åtstramning där som ledde till ytterligare 300 000 förlorade jobbet. Hade vi inte släppt kronan där i november 1992, så hade det gått brakat fullständigt åt pipan. Så att här var det liksom penningpolitiken som först ledde till att det blev elände, men sen lättade det hela. Sen satte man ju igång även den borgerliga regeringen med sparpaket i offentlig sektor, och sen kom Göran Perssons saneringspolitik. Och här kan man väl säga så här, det alltihopa det här byggde ju på, skulle jag vilja säga, en ekonomisk politik som började slå rot på 80-talet, en mer nyliberalt orienterad ekonomisk politik där man menade på att det går inte längre att med ekonomisk politik upprätthålla full sysselsättning, åtminstone inte på sikt, som de alltid sa liksom. Och jag brukar alltid säga när ekonomer pratar om att det går inte på lång sikt, då pratar man inte om 10-20 år utan om ett universum där tiden har upphört att gälla. Liksom. Och det är det här som jag menar...
Före Big Bang.
Ja, det är det här som jag menar många gånger blir felsluten här i hur man sen, som leder till en oberoende riksbank, inflationsmål, ett strikt finanspolitiskt ramverk. Alltihopa det här är ju egentligen ett nyliberalt narrativ som dyker upp och som influerar alla partier väldigt starkt. Och jag som var med där på 90-talet kan ju säga, det fanns ju ingenting vi kunde göra, för så fort vi ville någonting, då skulle marknaderna reagera med högre räntor, och det, så fort vi sa det där liksom så här, då sa jag, men snälla, fungerar det så liksom? Nej, det är klart det inte gör, men det var så alla var itutade att det skulle göra. Det var, ja, ni har ju själv gett ut någonting att vi ska rädda välfärden genom att försvaga välfärden. Ja, och jag menar, Det fanns väldigt mycket tankar om att jo, men genom att försämra, då kommer marknaden reagera positivt med lägre räntor, så vi egentligen kommer få mer välfärd. Det är en nyliberal
floskel. Det är något magiskt tänkande på något sätt.
Ja,
samtidigt som Riksbanken fanns där och var den som höjde räntorna.
Ja, och så att vi gjorde den här stora politikomvandlingen där på 90-talet, och vi sitter fast i den. Och det har liksom bidragit till att vi nu har 30 år av massarbetslöshet under den här tiden.
Jag ska egentligen bara flika in. Jag var på Riksbanken och läste protokollen från just september 92. Bengt Dennis erbjöd ju Ann Wibble att höja räntan till 4000%.
Va?
Ja. Ja, men då sa Ann Wibble nej. Så det är lite väl. 500% för att, var ändå the limit.
För vi hade inte en oberoende Riksbank då, så att hon sa nej.
Hon kunde säga nej, exakt.
Thedéen hade gjort det.
4000%, absolut.
Men man ska också komma ihåg att Bengt Dennis, när vi knöt kronan till ecun ett år tidigare, så sa han ju att från och med denna dag kommer aldrig spekulation mot den svenska valutan kunna ske. Alltså,
han hade inte många rätt.
Nej, alltså. Nej, och den som minns spekulationen mot svenska valutan november 92 tycker ju att det kan vara lite väl magstarkt. Men å andra sidan kan man säga att lite lustigt nog så var det de spekulanterna som räddade oss lite grann.
Ja.
Får man lägga till en dag, alltså, som du säkert kan, Stefan, alltså, det är ändå så att socialdemokratin vinner ju makten och regeringsmakten på 30-talet med frågan egentligen om full sysselsättning. Har vi råd att arbeta, skrev Ernst Wigforss, och sen var svaret ja på den frågan i väldigt långa år. Och sen det som Max är inne på, det är ju inte bara så att det här händer, utan det är till och med så att det finns ju, man formulerar ju det här i någon sorts proposition, va? När man 1990 bestämmer sig att det är låg inflation som ska vara samhällsekonomins viktigaste mål. Så det finns ju ett sånt beslut, va?
Alltså det var ju i budgetproppen 1990 som man sa att jag menar på att inflationen var viktigare än den fulla sysselsättningen. Eller man skrev inte så, men det var andemeningen i alla fall.
Och sen dess i princip så har vi inte full sysselsättning.
Nej, och jag menar, det kommer ju också av det nyliberala tankegodset här att ja, men det går inte att långsiktigt med ekonomisk politik garantera, utan det viktigaste är att hålla inflationen i schack och så. Och jag tycker att inflation i sig är inte bra, men om inflation är en produkt av att ekonomin går bra så är det inte något felaktigt i det. Däremot så är ju de fackliga ekonomer som jag liksom tycker det, vi vill bekämpa inflationen med hjälp av att se till att ta bort flaskhalsar, skapa utbildning, bra arbetsmiljö, se till att människor kan jobba under lång tid för att på så sätt undvika inflation. Inte med de här drastiska metoderna som leder till massarbetslöshet. Liksom.
Ja, alltså i Sverige så har vi alltid haft den här idén att inflation och arbetslöshet, att det inte är den här avvägningen som man ofta säger. Att man inte kan ha full sysselsättning och låg inflation samtidigt. Hela Rehn-Meidner-modellen byggde ju på att man skulle ha både och. Men att det krävs väldigt mycket koordination av ekonomin, att fackföreningarna inte försöker förhandla på egen hand om högre löner och liksom bjuda över varandra, utan att man har en samlad lönebildning till exempel, ett sätt att hålla inflationen nere.
Idag tänker jag att det finns, Fredrik Reinfeldt formulerade där när han var statsminister, att Sverige inte har någon arbetslöshet eller massarbetslöshet, för att om man tittar på etniska svenskar mitt i livet, då är det väldigt bra, så ser det väldigt bra ut. Men Sverige består ju, som en del då tycker tyvärr, Sverige består inte enbart av välmående medelklassmänniskor mitt i livet i en villaförort, utan det finns även andra grupper. Arbetarklass, invandrare, människor som har kommit hit ganska nyligen, inte kommit in, och människor som har hamnat snett på olika sätt, tagits ut. Alltså, det här, alltså en sak som liksom retar mig i den här debatten är någonstans att Det kanske är en debatt i sig på något sätt, människosyn och så, men att det är som att i den här debatten så, och kanske en orsak till att vi inte pratar om arbetslösheten på samma sätt som man gjorde före 1990 och under 90-talskrisen, det är ju någonstans att det är till en viss del invandrare det handlar om. Dels är fackföreningsrörelsen svagare, men det är också så att spelar det där en roll? Finns det en rasistisk eller främlingsfientlig underton här? Att det här inte, det är inte ett allvarligt samhällsproblem, för det drabbar bara 8% i botten och en stor del av dem är invandrare. Och dessutom, min fråga är, har vi, och då, därför har man på något sätt gett upp. Jag tycker det här, att man har gett upp är på något sätt nästan det mest arroganta.
Alltså, det där är ju ett citat som skvallrar om en konstig människosyn, att ett problem är inget problem för det drabbar mina kompisar i Täby. Liksom. Och det där är ju något som jag reagerar väldigt starkt på, för har man ett samhälle, så det jag försökt säga, att det är så viktigt att man har en jämlik sysselsättning. Det är grupperna som står längst från arbetsmarknaden, det är där de största problemen skapas med massarbetslösheten. Och det är klart att vi har en högre grad av utrikesfödda bland de arbetslösa.
Men de bor ju här, de är
ja,
ju
de
i Sverige.
Bor här. Men det stora problemet med den gruppen som står långt från arbetsmarknaden, det är att de är kortutbildade. De har, väldigt många har inte ens gymnasiet, väldigt många har inte ens 9-årig grundskola. Och det här är ju ett annat bekymmer, så att även om vi blåser på med en bra expansiv politik som är helt nödvändig, så måste vi också se till att samtidigt komma igång med arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Och här är det för mig en gåta, om vi har ungefär runt 120-130 000 personer som är kortutbildade, som står till arbetsmarknadens förfogande. Varför sätter vi inte igång med en ordentlig utbildningspolitik
och
för den gruppen?
Och arbetsgivarna skriker efter ja. Personal, både offentligt och privat.
Och tvärtom har vi snarare liksom dragit ner på arbetsmarknadspolitiken, och vi har skapat en utbildningspolitik som år ut och år in kastar ut 15% i risk att hamna i arbetslöshet på grund av de här nyliberala idéerna. Så att det är ju det här som är ett stort bekymmer som vi måste rätta till naturligtvis.
Ni är väldigt tydliga i boken här med att det krävs att man jobbar både med efterfrågan och utbud. Man måste ha en mer expansiv finanspolitik. Om man inte har det och bara satsar på utbildning, så kanske man hjälper vissa individer i den här kön till att komma in på arbetsmarknaden, att flytta allt fram i kön. Men kön är fortfarande lika lång för att komma in. Och det kommer framförallt vara invandrare som står i den kön om de inte kan språket, om de inte har tillräckligt med utbildning, om de nyss har kommit in och inte har några kontakter i Sverige. Men så man har både stramat åt finanspolitiken och bestämt att den ska vara permanent stram. Och sen så har man också skurit ner på arbetsmarknadspolitiken. Och förut så spenderade Sverige nästan dubbelt så mycket på arbetsmarknadspolitik med andra jämförbara länder. Ungefär 3% av BNP, och nu är det nere på 1% av BNP. Man har skurit ner väldigt mycket på det, sen har man också ändrat att man inte, det är väldigt mycket subventioner till arbetsgivare, och det är väldigt mycket mindre utbildning och andra mera rustande åtgärder. Kan du säga något om hur den utvecklingen?
Ja, alltså, när det gäller det som i ekonomer slarvigt kallar utbudsfrågorna, så handlar det ju om att få en arbetskraft som kan ta de jobb som faktiskt kommer till då, så att säga. Och om vi börjar säga så här, det vi säger är ganska viktigt, därför att utan en mer expansiv, uthålligt expansiv ekonomisk politik, då kommer vi aldrig ändå nå full sysselsättning. Och där handlar det om egentligen att har vi inte det, så kommer personer med högre kvalifikationer hela tiden ta jobb som har lägre kvalifikationer, och på så sätt så utestänger man en stor grupp av människor. Men om man har en uthållig expansiv ekonomisk politik, så krävs det ju naturligtvis att se till att den arbetskraft som vi har också har kompetens att ta de här jobben. Och då har vi under lång tid haft en tradition av en bra arbetsmarknadspolitik, som hade arbetsmarknadsutbildningar till exempel, som vi inom fackföreningsvän säger att den behöver vara över minst 30 000 i genomsnitt per månad som får gå det. Nu är det nere på 5 000 till exempel, och det är alldeles för lite satsningar på det. Och ändå står det är brist på bussförare, det är brist på taxichaufförer, det är brist på vårdpersonal, det finns brist på allihopa. Det är liksom sätt igång, nej men då har vi det här regelverket som gör att vi inte faktiskt kan ge tillräckligt med pengar åt det här. Men sen har vi ju, ska jag säga också, i de här subventionerade anställningarna som det är bättre än inte har det alls, kan man säga. Men där har ju vi också identifierat ganska många stora brister i det. Och jag själv jobbar ju på Handel, som är den största arbetsmarknaden för subventionerade anställningar. Och när det gäller de personer som har funktionsnedsättning och så här, så är det ju ganska viktigt att de faktiskt kan få det här. Men sen så finns det ju dessutom de som är långtidsarbetslösa. Och när vi granskar det här, så visar det sig att ungefär 50-60% av alla hamnar på företag som saknar kollektivavtal. Det är inte bra överhuvudtaget, och vi försöker också säga så här att det man behöver egentligen, det är att man ska kunna få någon form av utvecklingsinnehåll i de subventionerade anställningarna, därför att utbildningsnivån är så låg. Det får man inte idag. Det finns inga planer. Det finns inte heller så någon handledare. Inte ens där man har handledarstöd finns det handledare, utan då säger man, står det så här, ja men chefen kan vara handledare, eller Nils Ove vid behov. Vem fan är Nils Ove liksom?
Och sen, finns han i sinnevärlden?
Ja, inte vet jag. Och till sist, man får inte heller någon dokumentation av vad man har lärt sig under den här tiden. Så att det vanligaste som sker idag, tyvärr, och så med grund av hela den här privatiseringen som sker på Matcha och Rusta och sånt där. Det vanligaste är att 6 månader efter en subventionerad anställning, så är det en ny subventionerad anställning. Och det är inte tillräckligt bra kvalitet i det. Så att det är så mycket detaljer naturligtvis i en sån här genomgången bok. Men det är så mycket vi behöver göra på utbudsområdet, samtidigt som vi måste göra det på efterfrågområdet. Mm.
Och ett väldigt konkret exempel på det här med att man har skurit ner på arbetsmarknadspolitiken är att man har stängt Arbetsförmedlingens kontor i många kommuner. 2014 så fanns det i arbetsförmedlingskontor i 278 av Sveriges 290 kommuner. Och 2020 så fanns det i bara 134 av Sveriges 290 kommuner. Så att man har verkligen stängt ner det som, alltså medans behoven har ökat, så har man stängt ner.
Och framförallt på de ställen där behoven är störst att kunna möta en handläggare och få hjälp och stöd för att flytta sig närmare sysselsättning. Det är också det här som är så här, att det finns så många olika målgrupper. Det finns de som står väldigt nära arbetsmarknaden och behöver egentligen bara ha det här stödet med A-kassa för innan man hittar rätta jobbet, så att säga. Det är därför det är bra med en hög A-kassa. Man ska inte ta, nyliberaler säger att man ska ta första bästa jobb. Nej, man ska hellre vänta en månad och ta det rätta jobbet, för att då fungerar arbetsmarknaden mycket bättre. Det är därför det är viktigt med en hög A-kassa. Men jag vill också bara säga det att det finns ju också målgrupper där det är att bara komma igång och aktivera, att det kan ta längre tid. Och det vet man från forskning, att när handläggare på Arbetsförmedlingen får färre personer att hjälpa, då får man många fler i permanent arbete som faktiskt gör att det är lönsamt att satsa mer på arbetsmarknadspolitiken.
Om man går in på en annan del då här, alltså synsätt på arbetslösheten, hur man ser på detta.
Ja, alltså för att man hör ju båda sidor i politiken prata om arbetslösheten ibland. Och när man hör Magdalena Andersson eller Ardalan Shekarabi prata om det, så handlar det ju om just arbetsmarknadspolitiken, utbildning och sådär. Väldigt sällan om att man ska ha en mer expansiv finanspolitik. Men sen så finns det ju också, när man har Timbro prata om det, så är det ju att lönerna är för höga. Om man bara sänker lönerna så kommer folk komma i arbete. Vi har många människor i landet som är så improduktiva att den svenska arbetsmarknaden inte kan anställa dem lönsamt, utan att de har för höga löner helt enkelt. Så om man sänker dem så kommer folk arbeta. Vad säger de om det?
Håller du med, Timbro?
Alltså, det här är ju, jag brukar kalla det, så vad är vi namn? Det är kvalificerat skitsnack. För jag brukar alltid säga så här, ja, men hur mycket ska ni sänka lönerna då? Då får man aldrig något svar på det. Liksom. Därför att redan idag är det ju så att många har svårt att försörja sig. Regeringen har ju ett självförsörjningsmått som med 1,2 miljoner varav inte kan försörja sig, varav de allra flesta där är ju faktiskt sådana som jobbar. Och då kan man säga så här, jag kan ju en bransch bra, handeln. Så jag kan gå till ICA-handlaren här borta som har 100 anställda, och han får hela sin ekonomi att gå runt och utdelar ut en 50-60 miljoner till sig själv och så här. Skulle man sänka lönerna, skulle han anställa ytterligare en person då? Varför skulle personen göra det? Utan det enda som skulle leda på att han tar ut ytterligare utdelning på det. Det jag skulle säga så här, att det är så konstigt resonerat, därför att om man också sänker lönerna för de som har det sämst, då får man ju ytterligare en minskad konsumtion som i sin tur ytterligare minskad skatt, och både privat och offentlig konsumtion minskar, och då har vi ju ingen expansiv politik helt enkelt. Det är så mycket konstigt i det där.
Men om man tänker så här, om båda de stora partierna och flera av småpartierna egentligen är överens då om att vi ska inte ha en mer expansiv finanspolitik, men samtidigt så är vi ändå för full sysselsättning. Alltså, hur ska det då gå till?
Nej, det går inte.
Nej, det går inte.
Och det har ju inte lyckats.
Nej, vi har ju misslyckats i över 30 år. Någon gång tycker jag att man skulle kunna dra lärdom av det här. Och här får man ju diskutera med andra ekonomer. Det finns de som tror att vi inte kan ha kronisk efterfrågebrist till exempel. Och här, nej, det går inte, därför att marknaden kan ändå... Nej, men vi har haft en kronisk brist på efterfrågan i 30 år. Det tycker jag är så ganska uppenbart.
Men är det inte också mycket i frågan om det här med strukturarbetslöshet och att vi kan blåsa på, men det kommer inte förändra någonting, för att strukturellt så är arbetskraften si och så.
Ja, men det finns en poäng i det. Och det är därför man måste tänka att det här är någonting vi måste göra parallellt, men det är också ingenting som löser sig på ett år. Alltså vi har liksom generationer av människor har växt upp i massarbetslöshetssamhälle. Vi har förlorat 30 år och många har fått sina liv sönderslagna för all framtid på grund av det här. Och då måste man tänka så här, hur lång tid kommer det här att ta? Ja, det är svårt att sätta en exakt gräns, liksom som att när de säger att kärnkraftsreaktorer ska ta 15 år, men det kommer ta 5-10 år innan vi ens har kommit igång ordentligt med att få ihop det. Så det är
egentligen permanent högre efterfrågan som krävs.
Jag är inte säker på att man måste vara så pessimistisk. Eller det beror på lite vad man sätter för tilltro till marknaden att lösa de här problemen. Om man har stor tilltro till marknaden, så tror man att en expansiv finanspolitik, då kommer företagen kunna hitta folk som gör värdefulla jobb. Och jag tyckte man såg det precis i början av pandemin. Eller efter pandemin kanske det var, så när vården tappade massa personal och när hotell och restaurang också stängde ner och sådär, och sen startade upp igen, att man då såg en väldigt snabb ökning av utlandsföddas anställningar, att de gick upp väldigt snabbt, helt plötsligt.
För de som hade lämnat de här branscherna hade bytt, de hade skaffat nya jobb.
Så att jag tror att om det blir en ny situation med en högre efterfrågan, så finns det också ett incitament för arbetsgivarna att själva träna upp den personal de behöver och att också sänka sina krav. Att inte, för arbetsgivare säger alltid att vi har brist på folk, men de kanske inte är villiga att träna upp de här människorna som finns, och de kanske inte är villiga att betala de löner som behövs. Så att jag tror att själva incitamentet så som företagen jobbar kommer också ändras om man skapar en situation med permanent full sysselsättning.
Ja, men där tror jag du har helt rätt. Däremot så tror jag inte tillräckligt mycket. Det är det som är lite poängen i det här. Att den expansiva politiken leder till beteendeförändringar. Det är jag helt övertygad om att den gör. Och sen är du inne på en liten annan fråga som handlar lite mera om den strukturella framtida bristen på arbetskraft i Sverige, som är kanske ett annat stort bekymmer naturligtvis. Och då räcker inte ens de här arbetslösa idag till för att täcka de arbetskraftsbehov som vi behöver för framtiden. Och där ser jag ju tyvärr ingen som helst förutsättningar för den nuvarande regeringen att föra någon positiv politik åt det här hållet. De tycker tvärtom glada ju mer som lämnar Sverige. Ja. Det är helt obegripligt.
De experimenterar, de betalar för att arbetslösa ska lämna landet.
Ja. Men det tycker jag också är liksom en annan långsiktig fråga som vi måste ta höjd för. Och jag vet ju till exempel nu den nuvarande regeringen åtminstone i lite resonerande artiklar oroar sig för det låga barnafödandet och den är nere på låga nivåer. Och det där är ju också någonting som, ja, det löser sig inte av sig självt. Alltså, skapar du inte möjligheter, bättre villkor på arbetsmarknaden och möjlighet till ett permanent boende, så är det svårt att få upp familjebildningen och barnafödan.
Precis, men där finns det ju också ett begrepp som man brukar kalla för jämviktsarbetslöshet. Alltså att vi måste ha en viss nivå då, för att annars sticker liksom inflationen iväg. Vad tycker du om ett sånt begrepp?
Alltså hela den här Nairo-diskussionen tycker jag är väldigt, väldigt knepig. Liksom det blir så här, vart hamnar den? Alltså när man har tittat på det här med jämviktsarbetslöshet så har ju den i stort sett följt arbetslösheten.
Ja, den fast, stiger ju också.
Ja, så här. Och Nairo tycker jag är väldigt, för de som är non-accelerating rate of inflation som det heter.
Naturlig arbetslöshet, ja, säger man på svenska, va?
Ja, så är det så här att den utgår ju egentligen ifrån att det är alltså produktivitet är någonting som kommer från himlen och ramlar ner. Medan vi menar ju på att den här produktiviteten genom att till exempel höja lönerna, Så tvingar man fram ökad produktivitet i företagen som i sin tur då sänker det som eventuellt skulle kunna vara det här Nairo. Så egentligen är ju det här som vi kallar så här endogena variabler. Alltså nu låter jag lite fikonspråksaktigt så här, men det är ingenting som Gud ger oss, utan produktiviteten är någonting som skapas genom en bra politik.
Lite ren Meidner där.
Ja. Ja.
Det man kan säga att jämviktsarbetslösheten, det är att man antar att arbetslösheten nästan aldrig går att sänka särskilt mycket. Man tänker att de som är arbetslösa nu, vissa av dem kanske kan komma i jobb, men de allra flesta är inte kompetenta nog. De kan inte komma in på svensk arbetsmarknad. Det finns strukturella hinder för dem. Och det här är inte något empiriskt begrepp alls, utan det här är bara rent teoretiskt. Då har man kommit fram till att jämviktsarbetslösheten är vad det nu är, 5 eller 6%.
Jag tror den är uppe i 7-8 nu när man tittar på den. Så att det
är ju ungefär the limit.
Ja, nej, men
så kan man säga, då har vi full sysselsättning om arbetslösheten är 7%.
Ja, det är särskilt om den höjs hela tiden.
Ja, precis. Ja.
Det kan alltid bli högre.
Vi kan alltid ha full sysselsättning.
Nej, men Antonsson är snart upp. Hon når sina mål snart.
Ja, men det som är verkligen illa med det här är ju att det här begreppet tar man ju på största allvar. Både Riksbanken och Finansdepartementet tittar ju på det här begreppet jämviktsarbetslöshet och var den ligger. Och så tänker de, hur mycket, vad är den potentiella BNP? Hur mycket pengar kan vi spendera i år? Vad är budgetutrymmet i år? Och så tittar man på hur många fler kan vi sätta i arbete? Ja, det är nästan ingen alls. Då kan vi inte spendera så mycket
i år. Då kan de gå hem på tisdagen. Ja, det finns ingenting vi kan göra. Och så går de hem och så går de och golfar och så väntar de på nästa räntemöte.
Ja, vi hade faktiskt både på LO, på Riksbanken och Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och pratade om jämviktsarbetslöshet för, ja, det kanske var nu 10 år sedan kanske och sådär. Det var ganska roligt för tidigare chefsekonomen på LO, P.O. Edin, han liksom satt och lyssnade på dem och till slut sa han, ja, men vad tusan, det här är ju som att vara på ett ekumeniskt möte. Ja. Liksom, så här. Man diskuterar om Gud finns eller inte finns. Så här, liksom. Men det intressanta är ju så här, finns Nairo? Alltså, finns Gud? Och han, så, det grejen är den att det här är, som du säger, en teoretisk konstruktion. Vi hade ju uppenbarligen från andra världskriget fram till 90-talet en arbetslöshet som låg i genomsnitt på 2-3%. Ja, vi klarade ju det.
Ja, visst. Ja. Ja.
Inga konstigheter.
Men det får ju till följd att man varje år spenderar för lite för att få in folk på arbetsmarknaden också. Så att, ja.
Och det bästa, om detta nu finns, om Gud nu finns, liksom, så är det absolut bästa sättet att minska risken för inflationstryck, det är att satsa väldigt mycket på att man har en bra och utbildad arbetskraft i Sverige. Liksom. Och att se till att flaskhalsar undviks, för det är det som skapar de här inflationsimpulserna.
Ska vi gå över på vad man ska göra då? Alltså om vi kommer fram till att Gud inte finns, utan vi tänker att arbetsmarknadspolitik finns. Vad ska vi göra då för att skapa, om vi säger så här, från den här punkten så vill vi skapa full sysselsättning i Sverige. Vad bör göras då?
Mm. Ja, nu får jag ju bara hänvisa till min egen bok.
Det är därför du är här.
Nej, men den ena delen har jag ju nämnt då. Det menar vi verkligen att utan en långsiktig och uthållig ökning av efterfrågan i svensk ekonomi så kommer det inte här inte att lyckas. Och här handlar det ju väldigt mycket om, till exempel i närtid nu, de här stora investeringsbehoven som vi har, att faktiskt få igång de satsningarna. Men också ha tillräckligt mycket resurser för att se till att höja antalet anställda inom offentlig sektor där det finns en kronisk underbemanning. Och det behövs också tillräckligt resurser för att kunna satsa på det som sen är det viktigaste, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Och arbetslivspolitiken överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Och gör man inte de här två sakerna, och här kan man vara jättedetaljerad i vilka subventioner.
Alltså er bok är ju en otrolig katalog över nästan ner på mikronivå, millimeter för millimeter. Till slut är det nästan de 400 000 arbetslösa nämns vid namn. Vi gör en individuell plan för varje person.
Jag vet det. Det här är ju en podd, så jag ska inte gå igenom varenda detalj.
Man kan beställa den här, den finns att köpa. Ja. Liksom. Den är jätteläs värd.
Lite bra reklam också. Så här. Men jag kan säga så här att det är ett batteri av åtgärder som måste till. Och det här batteriet av åtgärder, det vi ser tyvärr att det går åt fel håll dessutom, vilket gör mig ännu mer rasande egentligen. Ni har varit inne på att alla i ord säger att målet är full sysselsättning. Full sysselsättning är viktigt. Men jag ser tyvärr ingen politik för det. Det är det som är, jag vill se en politik för det. Det är det som är det viktiga.
Vi skrev en debattartikel, jag och Daniel här, om i Dagens Industri, om vad man ska göra för att återgå till full sysselsättning, där vi bara nämner de mest grundläggande förutsättningarna. Och då säger vi dels då att man ska låna till investeringar, lägga dem utanför ramverket, får man högre tryck i ekonomin. Det är inte säkert att de som är arbetslösa nu kommer kunna jobba med att bygga tåg och tunnlar, men då kommer man kunna, de kommer komma in och ta jobb som blir tillgängliga av att efterfrågan är högre och att andra går upp till högre, mer kvalificerade jobb. Och sen så också ändra beräkningarna för budgetutrymmet, det är vi inne på. Inte räkna med att man nästan inte kan sänka arbetslösheten alls. Inte räkna med att de som är arbetslösa kommer förbli arbetslösa, utan man säger att vi har 8,5% arbetslöshet. Vi är ganska långt från vår potentiella BNP. Alltså har vi utrymme att spendera ganska mycket pengar just nu innan inflationen tar fart. Så att man ändrar de beräkningarna, antaganden för potentiell BNP som Finansdepartementet har. Återupprätta arbetsmarknadspolitik och utbildning så som vi hade innan 90-talet. Men sen så de som är absolut längst från arbetsmarknaden, vilket är ganska många idag, då tänker jag att då behöver man skapa jobb åt dem. Man behöver skräddarsy enkla jobb som de kan utföra.
Med kollektivavtalsenlig lön.
Såklart, givetvis, i offentlig sektor, så att det blir kollektivavtalsenliga villkor och lön, och att de har arbetsuppgifter som de kan utföra. Och de här arbetsuppgifterna behöver inte vara världens högsta produktivitet på dem, för att skillnaden är ju, antingen går de arbetslösa och gör ingenting alls, eller så får de ett jobb där de kan göra någonting åtminstone. Så att man helt enkelt skapar jobb finansierade av staten till stor del, men att man på kommunnivå hittar arbetsuppgifter för folk så att de kan komma igång. Det blir också sen mycket lättare för dem att få riktiga jobb, så att säga, för att arbetsgivare vill ju egentligen inte anställa folk som är arbetslösa, de vill anställa folk som redan har ett jobb, som de vet kan komma i tid och sköta sig och sådär. Och den sista punkten är att vi ska ge Riksbanken ett sysselsättningsmål också. Så inflationsmål på 2%, arbetslöshetsmål på 2%, så att de blir likvärdiga som den amerikanska centralbanken lite, även om det inte är likvärdigt i praktiken, men att Riksbanken ska ta hänsyn till sysselsättningen i sina räntebeslut och inte göra som nu, att man har en jättehög ränta även om inflationen är långt bakom oss. Vad tror du om dem?
Ja, men jag tycker att du delar den där saken. Det som jag skulle vilja säga så här, att jag tror ju när vi pratar om investeringarna så är det ju ändå en investeringspuckel som vi behöver i och med att vi har en enorm investeringsskuld i Sverige. Så den kommer ju vara 15-20 år liksom. Så att det finns gott om tid att hitta också bland de arbetslösa en möjlighet. Men där tänker jag så här att en del är naturligtvis där du pratar om någon form av nytt beredskapsjobb eller liknande och sånt där. Och det tycker jag är en rimlig åtgärd. Men för det viktigaste egentligen i grunden det är att göra en nytt kunskapslyft för gruppen som inte har grundskola och gymnasium. Den är ganska stor och se till att det finns att man kan göra det utan att man som hamnar på gatan. Man måste kunna försörja sig under tiden. Så här. För att det är den här liksom att lyfta upp den här. Idag är det nästan mer eller mindre omöjligt att få ett jobb på svensk arbetsmarknad om du inte har gått igenom gymnasiet. Och därför så är det så viktigt att man lyfter upp hela den här kunskapsdelen. Men det här är liksom det är ingenting man löser på ett år. Jag håller med om det. Så det tar ganska lång tid.
Finns det ett problem att vi på något sätt har överakademiserat arbetsmarknaden? Att man ska ha högskoleutbildning även för jobb som kanske inte krävde det förut? Att man vi har nedvärderat de mer praktiska jobben som är sådana som folk utan högre utbildning hade kunnat ta. Folk utan gymnasieutbildning.
Ja, alltså dels det. Sen så är jag glad över att det inte är någon akademiker från nationalekonomiska institutionen som drar in el hemma hos mig. Va? Det behövs liksom mera kunskaper för det skulle jag vilja säga. Så här. Och det är samma sak med vår... Alltså, man nedvärderar väldigt ofta de jobb som görs inom LO-yrken. Därför att de är mer svåra än vad man kan tro många gånger. Sen så kan man säga så här att problemet som har uppstått i och med att vi har haft massarbetslöshet, det var inne på lite tidigare, det är att vi får personer som har högre utbildning, de tar jobb som med lägre utbildningskrav och det stänger ut de personerna, vilket det är inte hantverksjobb vi pratar om nu, gudskelov, utan det är många andra typer av jobb som jag tycker som det här blir en trappa neråt. Då har vi en full rullians, då får personerna med högre utbildning de jobb de egentligen är utbildade för. Och det här är ytterligare ett problem med matchningen på arbetsmarknaden som är en konsekvens av att vi har drivit en massarbetslöshetspolitik i 30 år.
Jag tänker lite på de politiska konsekvenserna av att man på 90-talet inte försökte återgå till full sysselsättning efter krisen. Om man tänker på hur Moderaterna sen kom till makten 2006. Det handlade ju helt och hållet om det här utanförskapet. Och det var ju till stor del folk som hade blivit arbetslösa på 90-talet och som sen inte kom i arbete. Och hela valkampanjen då 2006 handlade om att man har ett stort utanförskap, folk som inte jobbar, vi ska införa arbetslinjen. Och sen så vann Moderaterna och regerade i två mandatperioder. Och sen när de var klara med det så var ju SD det nya hotet. Och deras kampanj handlade väldigt mycket om att vi har välfärdsparasiter i Sverige, folk som kommer från andra länder som inte jobbar, som lever på bidrag. Och då hade inte Socialdemokraterna heller något effektivt budskap mot det eftersom man själv inte satsade på full sysselsättning. Så att så som jag ser det så var det inte bara ett dåligt beslut för Sveriges ekonomi och för folk som hamnar i arbetslöshet och sådär, utan det var väldigt dåligt strategiskt beslut eller icke-beslut kanske att man lämnar den frågan helt och hållet på 90-talet. Har du någon tanke om den frågan?
Jag har många tankar om det kan man väl säga så här att en anledning till att just att man förlorade valet 2006 var precis som du sa att man hade ju ändrat sin retorik, man hade ändrat mycket, men det var ju också så här att socialdemokratin hade ju egentligen ingen reform mellan 2002 och 2006, alltså ingenting att peka på. Och innan det så fanns ju maxtaxan på dagis, kunskapslyft och mycket annat sånt där, men väldigt lite där. Men det, när man pratar utanförskap ska man ju komma ihåg att de har ju hittat det nya begreppet självförsörjningsgrad nu. Det är i stort sett samma sak man tittar på fast lite olika mått. Där. Det är att de allra flesta där är ju faktiskt i arbete. Det var bara det att de inte tjänade tillräckligt mycket för att kunna liksom hamna. Och då är ju politiken att se till att de som är i arbete ska få bra löner, högre arbetstidsmått så att man kan faktiskt lämna det de kallade utanförskap. Den andra delen av de som var i utanförskap, det var ju personer som hade högst legitima skäl att inte vara på arbetsmarknaden. Det var långtidssjukskrivna, det var föräldralediga med låga ersättningar, det var arbetslösa som inte ens hade a-kassa, det var den typen av personer. Det är liksom, den politik man ska föra där, det är ju att se till att höja ersättningarna så att de faktiskt kan försörja sig. Så det är liksom, sen fanns det en massa rika barn som var ute på jorden runt resor och sånt där som också var i utanförskapet. Men det är samma problem som man ser när man för den här. De var skickliga retoriskt där, men det de föreslog Reinfeldt och gänget, det var ju en extremt nyliberal utbudspolitik som handlade om att man skulle sänka skatten, vilket var framförallt för de allra rikaste. De fick ju, även om det procent var mer för dem som hade lov, så var det ju i kronor väldigt mycket pengar för det. Och att man dessutom skulle sänka A-kassan och försämra sjukförsäkringen. Helt plötsligt skulle människor bli friska då och sådana där saker. Och man gjorde det, och det har inte lett till annat än att vi har ännu större andel av personer som står långt från arbetsmarknaden, samtidigt som vi har fått nästan 50% av dem som är på de här stöden hamnar under fattigdomsgränsen. Vad är det för jävla samhälle egentligen? Liksom? Så att jag känner det som, det är ju det här man borde egentligen rikta in sig på. Så här vill vi inte ha det. Utan vi vill ha en trovärdig politik för full sysselsättning, ökad jämlikhet och faktiskt satsa mer på välfärden.
Ja, det sägs ju ibland att det inte går att ha full sysselsättning så som den var under efterkrigstiden. Att liksom de ekonomiska förutsättningarna är annorlunda idag, och att om man tar liksom, det har ju varit lite nu senaste veckan, har det varit lite så ränteturbulens i Storbritannien, och då tas det som intäkt för att nu är det för att liksom marknaderna är osäkra på den ekonomiska politiken och Labour som ska kanske låna mer pengar och sådär. Rakt på sak, liksom, är full sysselsättning möjlig i det här århundradet som vi lever i?
Då svarar jag ja på den frågan. Jag har ju faktiskt skrivit en bok om det. Så att det nej, men allvarligt talat, självklart är det möjligt. Och det där narrativet om att ekonomin och globaliseringen och allting ser ut på ett helt annorlunda sätt, så att det inte längre är möjligt att uppnå det vi uppnådde under från mellankrigskrigen till 90-talet. Att det är en undantagsperiod i historien och allting och sådär. Och i viss mån är det en undantagsperiod om man tittar historiskt. Varför skulle det inte vara möjligt? Man brukar ibland säga det, jag kommer ihåg, att det går inte för ett enskilt land att göra detta, utan det måste vara så här, och då lägger sig alla på sofflocket och rullar tummarna. Det går inte att göra någonting i ett enskilt land. Och då brukar man hänvisa ibland till Mitterrands politik på 80-talet och sådana här saker som med felaktig hänvisning. Att det var ju faktiskt, det gick ju bra när han förde den keynesianska politiken. Men sen så satte det press på frangen gentemot D-marken, och då började han strama åt, och det var då det gick åt pipan. Så att jag menar, det är på något sätt så har det blivit att man har fastnat i en berättelse om att allting är omöjligt. Men det är som man säger, vi tror att det, och menar att genom att föra en annan ekonomisk politik och en annan utbudspolitik, så är det helt enkelt möjligt. Det kommer inte ske 2026, 2027.
Inte men den här regeringen.
Men under 20-30-talet vill jag se liksom tydliga steg att vi pendlar då mellan de här 2-4%. Och att de som är arbetslösa då har kanske arbetslöshetsperioder på max 3 månader.
På vissa sätt så är det enklare nu än vad det var under efterkrigstiden, eftersom vi inte har en fast växelkurs. Det är det vi inne på med Mitterrand och frangen, att han var tvungen att hålla fast vid den och därför gav upp sin sysselsättningspolitik. Idag behöver vi inte bry oss om det, så länge vi inte går med i EU, EMU. Ja. Och det är därför många vill ha euron, för att vi då inte ska kunna föra en politik för full sysselsättning.
Ja, så var det ju faktiskt. Det var ju en av de sakerna som Svensk Näringsliv var ute under EMU-kampanjen. Att går vi med i EMU så kommer vi tvingas göra de nödvändiga reformerna. De nödvändiga reformerna enligt dem, det var fortsätta sänka skatter och försämra välfärden och försämra tryggheten för anställda.
Ja, Mitterrand hade ju också lovat att ta bort alla regleringar mellan frangen och D-marken. Mm. Så att, ja, det gjorde väl saker värre. Men då kan man ju undra vad man gjorde rätt under efterkrigstiden som man inte gör nu. Om det var möjligt då, så borde det ju vara möjligt nu.
Mm. Ja, det är... Du är ju själv ekonomisk historiker, så du skulle kunna säga, men som jag ser det så var det ju så att man framförallt slutet av 40-talet, man gjorde ett annat, nu pratar jag om Sverige, men man kan prata om resten av världen, så gjorde man ju försök till att liksom kombinera inflationsbekämpning med full sysselsättning. Det lyckades inte särskilt bra i början, man hade extremt inflationstryck. Men när man väl började implementera det som sen kallas för ren Meidner-modellen, hur den blev i praktiken, då fick man ju ett verktyg som ledde både till tillväxt, inflationsbekämpning och till full sysselsättning.
Och strukturomvandling.
Ja, och framförallt strukturomvandling vart ju tillväxten så att säga. Så här, och en jämlikare fördelning så här. Och jag menar, även det är liksom inte exakt så som det ser ut idag, men tankegångarna hos Uren och mig när de först skrev det här, det var ju att föra en ekonomisk politik. Då var det faktiskt en åtstramande politik till en början, för det var ju så överhettat. Men de ändrade ju det sen till att det skulle vara en väl fungerande stabiliseringspolitik. Och det här liksom kan ibland missuppfattas, för jag menar, stabiliseringspolitik är ju bara konjunkturpolitik, säger alla. Men om man misslyckas med stabiliseringspolitiken år ut och år in, då blir det ju strukturella effekter av det. Och det är det vi har sett här. Vi har inte fått ner arbetslösheten tillräckligt mycket under högkonjunkturerna. Och det har gjort att vi har fått en växande grupp som står långt från arbetsmarknaden. Och det är just det som är strukturarbetslösheten, som då orsakas av bristen på en aktiv finanspolitik.
Ja, precis. Jag vet, även borgerliga ekonomer på 70-talet sa ju just att liksom, underskott och sånt, det kan man betala igen senare, men arbetslöshet som skapas, de resurserna är borta. Liksom. Mm. Du får ta
varje
igen
dag du inte arbetat, ja, kommer jag aldrig tillbaka.
Självklart kan du sen liksom kompensera det längre fram, men just det får du aldrig tillbaka. Och då tänker jag att du var inne på det här med inflation då, för att det är ju också lite ett argument som förs när man pratar om full sysselsättning, just om man har då en ekonomi där allt går på högtryck och man har väldigt låg arbetslöshet, så finns det ju en risk för att inflationen kan sticka iväg. Finns det där lite liksom ett problem som arbetarrörelsen kanske har duckat lite för? Alltså man hade ju Ren Meidner, men det är ju ganska länge sedan den formulerades. Och sen dess så har man väl kanske inte tänkt så mycket i nya banor, men om man skulle ha liksom en politik då för en högtrycksekonomi, hur skulle den se ut?
Ja.
Jag är vårt nya favoritbegrepp här, högtrycksekonomi.
Ja.
En slang med en hoppborg fylld liksom till bredden. Liksom.
Men den får inte spricka.
Istället för den här slacka. Liksom, barnen hoppar nu i en sån här hoppborg med hälften luft av vad som ska vara i, som står i marken. Liksom.
Ja, nej men jag tycker ju fortfarande så här att för att hålla tillbaka inflationstrycket så är det ett antal utbudsåtgärder som och då pratar vi hur vi ska jobba på arbetsmarknaden. Så en sak är ju att lönebildningen som sådan behöver vara just en solidarisk lönepolitik. Men att vi som fackförbund ska naturligtvis inte som med lönerna bidra med mer inflation, utan vi ska helt och hållet kunna försöka maximera reallöneökningarna. Det här låter ju som att det här är en exakt vetenskap, kan man väl säga, för det är som exakt var det där hamnar, det är alltid svårt, och man kan ju hålla på och räkna produktivitet och priser och fram och tillbaka och sånt där. Men jag tycker att så länge vi kan ha koll på lönebildningen hyfsat väl, och så länge vi också då tänker oss att vi gör stora satsningar på arbetsmarknads- och utbildningspolitik, på arbetslivspolitiken, på rehabilitering, ser till att människor som blir utslagna kommer tillbaka på arbetsmarknaden, då minskar vi inflationstrycket väldigt mycket. Och då tycker jag att det är möjligt att föra en mer expansiv politik. Däremot så uppstår det alla de här flaskhalsarna, då får vi ju bara inflation utav det, och det är inte särskilt bra. Det måste vi liksom vara väldigt vaksamma. Men då är problemet att i den nyliberala världen, då är det så här, då ska man se till att minska inflationen genom att höja räntorna, höja arbetslösheten. Och, ja, och ser man det så, ja, då går det ju inte att göra någonting naturligtvis.
Det är en övergång till det som du kanske jobbar med mycket nu till vardags. Den avtalsrörelsen som ni har börjat förbereda er för och är inne i. Vad är liksom handelskrav? Hur ser du på den avtalsrörelsen? Det har varit en otrolig inflationssmäll för arbetarklassen och även för andra grupper. Men till skillnad från andra grupper så har arbetarklassen inte blivit kompenserad av regeringen. Hur ser ni på det här? Är det stora krav ni har nu? Vad vill ni ha?
Ja, alltså vi kommer att exakt växla krav den 29 januari.
Vi behöver inte vara nyhetsledande här, om du inte vill.
Nej, däremot så kan man väl säga så här att det vi är redan överens om inom LO-samordningen och samordnat med facken inom industrin, det är ju att vi har ett krav på löneökningar på 4,2%, och det här omvandlar ju alla förbund då till sina villkor och så här. Och att man också ska försöka göra någonting för att se till att de som har deltid, ofrivillig deltid, faktiskt ska kunna komma upp i timmar. Och det kan man säga att det kanske för deltidsbranscher innebär ännu mera löneinkomster. Vi har ju gjort undersökningar och sett att en tredjedel av de som arbetar, alltså får löneinkomster som ligger under fattigdomsgränsen på grund av det omfattande deltidsarbetet. Så det är väldigt viktigt då. Och då kan man säga så här, ja, det är dags att se till att, jag kommer ihåg när vi fick 4,1% i avtalet 2023 och höjde lönerna då liksom på handelssidan med över 1 000 kronor i månaden så här för heltidsanställda. Då ylade naturligtvis arbetsgivarna att det var alldeles för högt och det skulle leda till en det ena än det andra. Efter det så har inflationen ändå gått ner väldigt mycket. Så helt uppenbart så har ju inte...
Och vinsten i handeln är inte jättelåga.
Nej, det kan man lugnt säga. Förra året delade Axfood ut 1,8 miljarder. Det motsvarar 139 000 kronor per anställd. Och det är liksom...
Otroligt.
Då ska man ändå jämföra det liksom med den här tusenlappen som vi höjde, som de tyckte var alldeles för mycket. Den hade redan slagit
men
igenom.
Men Antonia Axelsson Johnson och hennes arvingar behöver ju pengarna mer. Förstår du inte det?
Ja, nej, men ska man säga så här, utdelningen, så Axfood är bra på så att de ändå använder hälften av det produktiva investeringar. Så liksom det kan man ändå säga så här, men det finns ju så många som delar ut så oerhört mycket, och vinsterna idag i stor del leder till förmögenhetsuppbyggnad för de allra rikaste, inte till produktiva investeringar som bidrar till ökad sysselsättning. Och det där är finanskapitalismens problematik, och det kanske man kan ha en egen podd om
jag
egentligen.
Jag tror att vi får återkomma. Jag tror att vi har kommit en hundradel in i det här manuset. Jag tänkte så här, en annan sak som vi har pratat jäkligt länge om och mycket här, det är det här balansmålsbeslutet som kom här på höstkanten. Vad tänker Handelsanställdas förbunds om det?
Vi tänker exakt samma sak som alla andra på LO. LO har ju ett kongressbeslut på att vi ska verka för ett underskottsmål över det här. Och vi menar, alltså, det här blir ju så bokföringsfrågor. Alltså, jag tänkte,
men vad är det du vill ha?
Det poängen är att vi måste ha utrymme att göra stora lånefinansierade investeringssatsningar utan att det minskar möjligheten att bygga upp välfärd och arbetsmarknadspolitik. Det är vad vi vill.
Måste vänstern och svensk samhällsliv börja hata arbetslösheten?
Ja, det måste vi. Och inte bara i ord utan också i handling.
Tack Stefan Kalén, Handelsanställdas förbunds chefsekonom, för att du kom hit. Du är också punkare, du är författare, du är debattör.
Mm.
Riktigt kul att ha det här. Välkommen, ja. Åter.
Tack, tack.
Tack också Max och Elisabeth. Er kommer man höra säkert om en vecka igen. Fortsätt stödja Katalys, den här podden, med Swish och teckna er för vårt nyhetsbrev. Och allt detta hittar ni väldigt lätt tillgängligt på katalys.se. Maila in frågor, synpunkter, vad ni vill att vi ska prata om, vad ni vill att vi ska läsa, och ibland får det också konsekvenser för vad vi pratar om här. Så att fortsätt med detta. Starta pressarna, katalys.org. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.